Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag hoppas att du är redo för ytterligare ett äventyr till Tivolit. Inför detta avsnitt har jag valt att göra lite efterforskningar på vad kaldrofobi är. Alltså, en sjuklig rädsla för clowner. För kan man verkligen jämföra denna fobi med till exempel en fobi för höga höjder, spindlar eller trånga utrymmen? Psykologen Mats Fredriksson sa i en Halloween-special som sändes i P1 2019 att just clownfobi egentligen mer är en känsla av starkt obehag när man ser eller möter en clown. Det ständiga leendet, det höga skrattet, det vitsminkade ansiktet och den röda näsan får mig, personligen, ur balans. Men om det är en sjuklig rädsla, ja, jag känner kanske inte att mitt liv är i fara. Bara som Fredriksson nämnde, att det är just ett starkt obehag som får mig att rysa till. Och gör att jag vill titta bort när jag ser eller hör en clown. Men jag vill även nämna i detta avsnitt att jag verkligen ser upp till sjukhusclowner. Att ge skratt till de som verkligen behöver det mest är en fantastisk gåva. Så därför vill jag på intet sätt förvärra saker och ting genom att sprida vidare ytterligare clownskräck. Det var en liten instickare. Men jag tyckte det var viktigt att få med. Men detta är ju inte den enda berättelsen om just en fobi eller obehag som berättas här i podden. Det här året så kommer jag för första gången ha ett tema på Sömnlöspodden-avsnitten. Och det är ju just då fobier. Ögonen i Arkösund handlar om att bli förföljd. Och i tryck inte på den röda knappen så är klaustrofobi i fokus. Och till denna lite längre berättelse. Min alldeles egna rädsla. Clowner. Minns du vad som hände i förra avsnittet? Om du blev lite tveksam, då tycker jag det är bäst att vi kör en liten tillbakablick. Ruben, Emma och hennes bror hade alla tagit sig in till det gamla Tivolit, beväpnade med en innebandyklubba. Clownen Pongos röst uppenbarade sig när karusellerna rullade igång. Han befann sig i spökhuset, så sällskapet började gå dit, men mötte då den gamla damen från bryggskytteståndet. Och därmed henne gömde sig även tre barn som dolde sina ansikten. Den gamla damen berättade att hon tog hand om dem. Och även hennes son, Lars. Eller som han även kallas, clownen Pongo.
Ja, ser att ni alla blev lite chockade. Men så är det. Clownen Pongo är min son.
Barnet som tidigare grät började återigen att snövla.
Anders, inte behöver du böla. Det är inte dags än. Och ja, Pongo vill mycket hellre leka med de vuxna barnen än er.
Varför vill han leka med dem?
Frågade han. Och jag kunde för första gången se hans ögon. De var mossgröna. Och kändes uttömda. Som hela den lilla pojkens liv gått ut på att överleva. Eller mer som porträtten av soldater från andra världskriget. De där tomma blickarna. Efter att ha sett fruktansvärda saker. Som inte var menade för någon.
Ett skratt från någon av dem skulle säkert kunna mätta honom i veckor. och jag vet vad du tänker. Det är väldigt stora barn. Men vet du en sak, Anders? De är i samma ålder som du.
Emma och jag tittade mot varandra. Försökte förstå hela situationen. Emma hukade sig ner mot de små barnen och satte sig försiktigt.
Det här kanske kommer låta helt sjukt. Men jag har sett er i mina drömmar. Men det är en av er som saknas. Han som alltid brukar gömma sig vid samma ställe som mig. Han har en blond kalufs, något mager, en rödvitrandig tröja.
Hur vet du vem Tommy är? Har du varit med när vi gömmer oss?
Frågade barnet vars namn var Anders.
Jag drömde det varje natt som barn. Och för någon vecka sedan började jag drömma om att ni också var här. Jag kommer särskilt ihåg din Mimmi Pigg-tröja och hur sättet du sprang mot lotteriståndet från drömmen i natt.
Sa Emma. Den lilla flickan med en vit, sliten Mimmi Pigg-tröja ställde sig försiktigt upp. Hon började sakta men bestämt ta bort händerna från sitt ansikte och betraktade Emma. Jag backade hastigt två steg. Blev illa till mods av flickans ansikte. De skärrade ögonen stirrade rakt mot Emma. Flickans läppar var torra och ärrade hela vägen till kinderna. Men det som blev svårt att undvika var hennes näsa. Eller snarare avsaknaden av det. Huden på den platsen där näsan vanligtvis syns var urholkad, mörkare, som om den opererats bort.
Jag heter Kajsa och jag tror att du är en av oss.
Hej Kajsa, tack för att du visar ditt ansikte för mig. Jag har undrat varför ni täcker dem, men nu förstår jag. Har Pongo gjort det här mot er?
Frågade Emma. Resten av barnen täckte fortfarande ansiktet med sina lortiga händer. Hela armarna var täckta med år av intorkad lera. Jag tittade mot Ruben som instinktivt hade höjt sin innebandyklubba i luften. Redo att slå till den lilla flickan vid namn Kajsa.
Ruben, vad håller du på med? Hon är ett barn för fan, sa jag.
Det är inte vilket barn som helst.
Jag minns henne. Vi var lika gamla. Hon brukade på sig den där tröjan. Hon var en av de taskiga flickorna som skrattade högt. När Pongo gjorde sina tjockisimitationer. Men vad är hon för något egentligen?
Sätt dig ner, så ska jag förklara allt från första början,
sa damen. Vi satte oss ner i prickskytteståndet. Det var inte mycket plats. Ruben tittade misstänksamt mot de tre barnen och hans huvud rörde sig mellan dem, som om han var åskådare under en tennismatch. Kajsa visade fortfarande sitt ansikte. Men inte de andra två. Anders grät igen. Den tredje av dem verkade mest motstridig till att visa någonting. Hon varken skakade, grät eller var orolig. Hon satt i hörnet som om hon vore uppstoppad, med armarna vilandes längs sidorna.
Åh, Paul, visa nu lite hyfs, är du snäll,
sa damen och vände flickan bestämt mot oss. Den gamla damen harklade sig och tittade med den där välmenande blicken. Den som jag minde så väl. Från när jag missade varenda vattenballong som liten kille.
På 60-talet var min son Lars ett livligt barn som gillade att skämta med både sina klasskamrater och vuxna. Ibland fick han stryk i skolan på grund av sina hyfs. Men han slutade ändå aldrig. Jag kan fortfarande minnas det oskyldiga, lättsamma skrattet som kom efter varje skämt. Och ja, han var lite av en buse. Och gav sig oftast på de stackare som inte kunde försvara sig. Men då gav jag honom en rejäl utskällning efter det. Under tonåren så blev Lars sjuk. Hans tår började långsamt ruttna. Och det fortsatte vidare upp mot kroppen. Någon form av ärftlig sjukdom från min mans sida. Det var likt spetälska. Men det smittade inte. Men många trodde det när de väl såg honom. Läkare försökte förgäves lista ut vad det var för någonting. Det var svärtsamt för min son. Och jag battade hans kropp, som undan för undan blev allt mer oigenkännlig. Det enda som fick Lars på bättre humör var att skratta. Särskilt åt clownerna på cirkus. Efter en av cirkusföreställningarna stannade vi kvar för att träffa clownen Beppo. Beppo var en fin man och blev berörd av Lars historia och gav honom sin röda näsa att ha. För att täcka över Lars egen som sakta började ruttna. Jag minns i denna dag hur det stank. Hur rädd jag var. Men som mamma var jag tvungen att göra allt för att vara stark. Hans stöttepelare. Han började ha på sig den röda näsan överallt. Och det verkade ett tag som han mådde bättre. Han började själv imitera clowner och skoja till det för släkt och vänner. Skratt hade förlängt livet på min älskade sons liv. Men en dag, när vi kom till cirkusen som vi brukade gå till, så väntade vi på min sons favoritnummer. Men det dök aldrig upp. Jag gick fram till cirkusdirektören efter showen och frågade varför det inte var några clowner i föreställningen, och fick då reda på att clownen Beppo dött bakom scenen helt utan förvarning. Hade hans hjärta bara gett upp. Jag hörde sen från dem som kände Beppo att han gav allt i sina föreställningar, vilket gjorde att han inte längre hade något hjärta kvar till sig själv. Med sina sista andetag sa clownen Beppo att han ville att föreställningen skulle fortsätta utan honom. The show must go on. Efter det blev Lars sig aldrig lik igen. Kroppen började ruttna snabbare. Och när tår, fingrar och började falla av, så tog Lars på sig clownnäsan och började
han började skratta okontrollerat och vilt. Det gick inte att få honom att sluta skratta. Inte ens på sjukhuset. Med Valium, narkos. Ingenting hjälpte. Han skrattade sig till döds. Och när Lars var död så lämnade min man mig och flyttade norrut. Jag blev själv kvar i vår lilla stad. Varje dag hem från jobbet så gick jag förbi en skola. Och jag hörde barnen skratta, leka och hur de hade kul. Jag ville göra någonting för dem. Få dem alla på riktigt bra humör. Precis som min Lars försökte göra när han var yngre. Så jag startade upp tivolit med hjälp av kommunen. Sa att jag inte var intresserad av att ha någon plats som ägare. Utan det fick kommunen själva stå för. Jag kunde stå i ett av stånden. Bara jag fick uppleva allt på plats. Och som jag njöt den första sommaren. Och det kändes som rätt sätt att hedra min Lars. En källa till glädje och skratt. När jag började planera att arrangera tivolit året därefter så frågade kommunen om vi inte skulle ha en fräsig skylt. De verkligen visade att det var ett tivoli. Jag visste direkt vilket motiv jag ville ha. Och jag gick till en lokal konstnär som jag kände. Jag vet inte om hon lever fortfarande, men hennes namn var Viola Halmberg. Och bad henne att måla ett porträtt. Det skulle vara element från två personer. Min son Lars och clownen Beppo. Skylten blev så pass bra och det såg verkligen ut som Lars, som en clown. Jag började gråta och önskade med hela mitt hjärta att han kunde få uppleva tivolit med mig. Och den sommaren, i början av 80-talet, så blev min önskning sann. Min son kom tillbaka till mig i form av clownen Pongo. Han såg ut precis som han gjorde på skylten till tivolit. Med Beppos röda näsa och det blåa håret som stod hejvilt åt sidorna. Men det fanns bara en sak som betydde något. Och det var skratten. Först trodde jag att jag hade blivit galen. När jag märkte att barnen kunde se honom förstod jag att han faktiskt var tillbaka. När sommaren väl var över såg jag min son började blekna bort. Han gjorde sina pajaskonster för mig och jag
jag skrattade ju ibland. Men det höll honom inte vid liv. Han försvann mot hösten. Och återuppstod under första dagen av tivolit året därefter. Jag var så glad att se honom igen. Och så rädd att förlora honom. Så jag tog ett själviskt beslut. Jag ville inte att min son skulle försvinna igen. Så under hela året, medan vi väntade på att sommaren skulle börja, så skrattade jag åt hans skämt. Trots att jag inte ville. Bara för att hålla honom kvar. Det blev min vardag. Men skratten var ju inte genuina. Och Pongo berättade att han kände det. Och att barnas skratt var de allra läckraste utav skratten. Han sa att mina var torra och opersonliga och inte lika lekfulla. De dög helt enkelt inte. Vi var tvungna att finna ett annat sätt. Det var så Tommy kom in i bilden. Den lilla pojken som blev efterlyst i hela staden.
Men varför är det just Tommy som alla kommer ihåg? Och inte er tre? Frågade jag och riktade blicken mot Anders och Paul och Kajsa. Direkt efteråt började jag fundera på om det var okänsligt.
Eftersom Tommys föräldrar var högt uppsatta i staden. De ställde frågor till Tivolit hela tiden. Kontaktade nationell media. Satte upp efterlysta affischer. Varken jag eller Pongo var beredda på det. Vi lät den lilla pojken bo i undervåningen på spökhuset. Men han var inte den första som Pongo tog dit.
Nej, för det var jag.
Sa Emma och tog fram en cigarett.
Ja, jag minns fortfarande ditt ansikte väl. Och hur jag och Pongo bråkade. Hur jag sa till dem att det inte kändes rätt. Jag öppnade dörren till spökhusets utgång så att du kunde fly. Och jag tror nog inte att den slöa tonåringen som arbetade där märkte att du rusade ut därifrån. Men Pongo gav sig inte. Och det var så Tommy kom hit.
Pratar ni om mig?
Frågade killen med randig tröja och en blond kalufs.
Tommy, var har du varit? Du vet väl att du inte ska vandra omkring här på Tivolit helt själv.
Förlåt, jag blev bara så nyfiken på de stora barnen,
sa Tommy. Men hur gör egentligen clownen Pongo för att få era skratt? Han är ju inte direkt rolig. Inte om du frågar mig, sa Ruben.
När Pongo behöver ett skratt så letar han efter oss. Och när han hittat någon av oss så tar han oss till spökhuset. Och när vi är där så kittlar han oss. Tills han fått de skratt han behöver. Det är lite som att mjölka en ko. Efter alla skratt genom åren som vi tvingats fram så började våra näsor till slut att ramla av. Precis som hans egen hade gjort. Och vi slutade åldras. Bara för att Pongo ville bli kvar,
sa Tommy.
Åh, Tommy. Jag är så ledsen,
sa den gamla damen.
Var är ni? Om ni inte förstod det förut, så väntar jag i spökhuset.
Sa clownen Pongo. Tack för att du berättat det här. Men nu har vi någonting vi måste ta hand om, sa jag bestämt.
Jag följer med, sa Tommy.
Jag med!
Och jag också.
Jag också,
sa de andra barnen. Damen tittade oroat mot oss, men vinkade ändå av oss när vi gick bort från prickskytteståndet. Ruben, fortfarande med innebandyklubban i sin hand. Emma med cigarett i sin, medan jag höll Kajsa och Tommys händer. Jag tog mig fram med en målmedvetenhet som jag aldrig någonsin känt i hela mitt liv. Det var dags för clownen Pongo att försvinna, en gång för alla, och låta de här barnen bli fria. Det var del 3 av berättelsen Clownen Pongo. Återigen ett stort tack till min flickvän, kärlek och poddkollega Mia Makila från Epilogen Podcast. Som i detta avsnitt inte bara hade rösten till Emma, utan även barnen Opal och Kajsa. Har du skrivit en berättelse som bara måste läsas upp? Maila då in till somlospodden. @gmail.com. Det behöver inte ha med fobitemat att göra. Men det är alltid kul om du utmanar dig själv och skickar iväg en historia som har med det att göra. Sömnespodden är skriven, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.